Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Vid Centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Bilar tappar hästkrafter. Tappa inte dina. Nu finns ett nytt premiumdrivmedel på Statoil. Miles Plus. Miles Plus renar motorn och ger din bil mer kraft och acceleration. Läs mer på Statoil.se. Tanka Miles Plus på din närmaste Statoil-station. Välkommen!
Hej hej och välkommen till Allt om bilars podcast. Äntligen är vi tillbaka i Eten, som det hette förr i tiden.
I alla fall så hoppas vi att vi är det.
Ja, precis. Vi har haft lite tekniska bekymmer innan vi kom igång här idag. Jag, Jan-Erik Berger, sitter på ett hotellrum i Rovaniemi, som är väldigt långt upp i norra Finland. Och David Jakobsson, du är i Bromma.
Hej, jag är i Bromma. Ja, det är jag. Och det verkar ändå som att det är större tekniska utmaningar här i Bromma än i Rovaniemi. För att jag har liksom först och främst försökt hitta min lilla inspelningsapparat, och den är borta. Och sen försökte jag koppla upp mig på Skype, och det funkar inte. Så nu sitter jag med en iPhone och en iPad och försöker på något sätt kommunicera med dig och spela in ljud samtidigt. Vi får se vad som händer. Det är en utmaning idag.
Ja, jag försöker då ha den här mikrofonen nära mig så att vi inte ska få så mycket klagomål på vårt ljud. Och utmaningen där är att du inte ska gå in i den här mikrofonen, utan din ljudfil ska bli så ren som möjligt. Eller min.
Ja. Du, jag lyssnade på dig i en annan podcast precis. Häromdagen bara så lyssnade jag på en podcast när du var med i F1-podden tillsammans med Janne Blomqvist. Där var ju ljudet fantastiskt bra. Och det lät mycket proffsigare när du och jag håller på att slaska med våra små tekniska apparater här. Vad var hemligheten? Ja,
han är ju ett gammalt ljudproffs, Janne. Han har jobbat på radio i jättemånga år. Så han hade ju med en trådlös mick som han fick sitta med. Och sen hade han en liten låda som han spelade in allt på. Så vi satt i samma rum med varsin mikrofon. Och så spelade han in. Men jag tror att det handlar om den där lilla lådan som han hade. Och mikrofonerna var väldigt, så väldigt proffsigt ut också. Vi kan ju nämna det. Den kan man lyssna på. Han har inte gjort någon ny efter det, vad jag säger. Så det är den senaste som ligger ute när vi spelar in i alla fall. Och vi pratade mycket om Marcus Erikssons stad där, deras ekonomiska problem, och pratade lite om alla rykten som har gått runt det, och även om lite svenska talanger. Och det där har väl inte hänt så mycket nytt efter att vi spelade in. Det är fortfarande rykten om Sauberstallet, och nu är det väl torsdag då är det några av de här talangerna som ska ut och köra till helg.
Ja, spännande. Den podden kan vi rekommendera. Jag som faktiskt är outsider där kan rekommendera den helt och hållet.
Du sprang förbi och tog lite bild på oss där. Du hängde lite utanför lokalen.
Jag fick inte vara med, men så markerade något slags närvaro där i alla fall.
Men du var inte arg för att det var någon konkurrerande verksamhet till den här podden?
Nej, det känns inte riktigt så. Här pratar vi ju egentligen om bilar. Vi bara halkar in på motorsport för att vi tycker att det är så roligt.
Ja. Idag har jag ju varit och kört motorsportbil. Jag har ju kört Mini All Four Racing. Alltså
ja, du ser, du kan inte hålla dig från det.
Minis Dakar-bil. Och du körde ju, om du räknat rätt nu, var det 3 år sedan du körde? 2 år sedan?
2 år sedan. Men jag fick inte köra den. Men jag fick en rejäl åktur med Stefan Peter Hansel. I den här Dakar-minien. Det är ett av mitt livs obehagligaste ögonblick faktiskt. För att det gick så fruktansvärt fort. Men berätta nu, du körde ju själv och du vet mer om bilen än vad jag...
Ja, de har ju utvecklat den här bilen lite grann sedan dess. Och vi hade faktiskt precis innan vi åkte till hotellet en liten teknisk genomgång. Det är ju så i Dakar att man har ett ganska avancerat tekniskt reglemente som ska försöka jämna ut mellan olika bilar och biltyper. Till exempel så har man olika viktregler beroende på hur stor motor det är, hur mycket hästkraft man har. Man har olika regler för vilken hjul eller vilken bakaxel man har snarare. Så om man delar bakaxeln så har man det på ett visst sätt och så. Så det är ganska komplicerat tekniskt reglemente. Kanske inte så komplicerat så high-tech-aktigt, men det är byggt eller gjort för att man ska jämna ut skillnaden mellan olika tillverkares bas liksom. En grund i den här bilen är ju BMW dieselmotor på en 6-cylindrig dubbelturbo med på bara 3 liter som ger 330 hästkrafter drygt och 800 Nm. Så man behöver inte hålla på och växla så mycket om man inte vill.
Den lilla bilen?
Ja, den hade de här vikt. Den var på minimivikten var nästan 2 ton på den. Så den väger en del. Men den var ju... Ja, det är 4-steven som sagt. Och olika väldigt avancerade stötdämpning och sånt såklart. Den är väldigt hård och liksom fast när man kör så långsamt som jag gjorde. Men jag har ju läst lite tester om den här bilen innan. Och där var man ju väldigt tyckte att den var väldigt svår
och obekväm att köra. Okomfortabel. Men jag tyckte faktiskt inte det. Jag tyckte den var ganska smidig. Man satt riktigt bra och sådär. För det första sitter man ju väldigt annorlunda jämfört med en racerbil. Man sitter ju väldigt högt. Man har alltså instrumentbrädan och ratten väldigt lågt. Det vanliga racerbilar är att man knappt ser ut annars. Det ser över instrumentbrädan. Man sitter väldigt lågt i vanlig fall. Och man har ratten väldigt liksom upprätt framför sig. Här är det mer transportbilskänsla. Liksom. Ratten var liksom långt ner och lite vikt framåt. Liksom. Men det var väldigt enkelt. Lätt att komma iväg liksom, från stillastående eftersom det är sånt vrid. Racerbilar brukar ju vara lite svåra liksom, från stillastående. Sekventiell låda, vilket ju var... Ja, det är jag ju van vid, som man kan säga, lite kaxigt från Clio Cup-bilen. Men det var koppling i alla fall, så den jobbade man ju. Man kopplade ju i låga farter, kan man säga. Så vi...
Blev det några höga farter?
Nej, det blev inte några. För den toppar 190 ungefär. Så den går inte så himla fort. Man jämför det med Peugeot-bilen som är deras värsta konkurrent som gör väl uppåt 200. Den har lite andra tekniska grejer på den. Men den går lite snabbare rakt fram. Men det är inte det som är avgörande. Liksom. Utan det avgörande är liksom bottenkraften, vridet. De pratar också om inställningen. Det är ju så vanligt att man håller på och filar på hjulvinklar och inställningar hit och dit om den ska understyra och överstyra. Men de sa att flera av deras toppförare, de tar bilen som den är. För att varje sträcka, de kör ganska långa sträckor. Varje sträcka innehåller liksom alla typer av körning. Så det är ingen idé att hålla på och ställa in bilen. Jag menar på att om du ska köra en specialsträcka i rallyven på 6 km, då kan du ställa in allt, optimera den för den sträckan. Men här kör de liksom jättelångsamt och jättefort och jättesvängigt och rakt fram på en gång. Liksom.
Så här. Och varierande underlag.
Ja. Sen det var rätt kul. Jag fick åka med en av deras riktiga co-drivers så att säga, som försökte hjälpa till lite grann och berätta vilken växel jag skulle ha. Och det var några svängar som var lite snäva där man behövde använda handbromsen för att komma runt. Sen hade jag också lite medåkning. De har ju en förare som heter Harry Hunt. Det är ett fräckt namn. En britt som har kört rally-VM. Han berättade att 2010 körde han svenska rallyt, men floppade totalt, så han for runt och hade inget fäste och jätteproblem. Och det var första gången på snö och is, och han hade jättesvårt. Men nu har han kört ett år den här bilen, och han har körde senaste Dakar, och jag tror att han kom 10 totalt. Så han bjöd på en riktig åktur. Och det var riktigt dålig väg när han körde oss på. Det var ju snö här uppe, snö och is och så. Så det, man kan jämföra med en svensk sån här timmerväg liksom, på våren, när allt börjar bara ge sig och det börjar smälta, och det är stora vattenpölar och stora diken och sådär. Men det var ju full fart. Så det var, men det, då fattar man ju att den måste ju vara hård och stötig så att säga, för att palla. För att den svarade ju alla grupp och ojämnheter helt otroligt. Så att det var... Ja, det är bara att våga, och han körde på den där jättedåliga vägen som om det var, inte slät asfalt, men i alla fall som om det var lite grusväg. Och sen är den ju, den sladdar rätt mycket liksom. Den går ut bakan, den går ut i snövallen. Och det är meningen, och de kör lite brett och så, men så frågade jag efteråt om det var så, om den här vägen motsvarade hur det brukar vara på Dakar liksom. Och så, ja, jo, det är ungefär så här. Det kan vara sämre också liksom. Och farten då, så för att de kör ju liksom inte 100%. De försöker ju ligga kanske 80% av sin kapacitet. Och då sa han, ja, men det var ungefär så här. Det är så här fort de kör. Så man förstår att de har att göra om de sitter så där i 6 timmar liksom.
Ja, herregud.
Ja. Sen hade vi också en liten lektion i navigeringen av deras co-drivers. Den som kör faktiskt med Mikko Hirvonen nu. Berättade hur det går till och vad de egentligen gör, de här som är co-drivers. Och han som jag sa bredvid när jag körde berättade att han har också varit kartläsare i rally-VM. Han berättade att de... i rally-VM så då svarar liksom kartläsaren för kanske 30% av prestationen i bilen. Medan han uppskattade det till kanske 60-70% i en Dakar-bil. Dels har de jättemånga instrument att hålla reda på. De håller liksom koll på allt nästan i bilen. Och de har lite full, de ställer in farthållare och de håller koll på... Ja, dels håller de ju superkoll på var man är någonstans. Ja, sen fick vi också som sagt en lektion i själva navigeringen, roadbooken, hur den funkar och vad de pysslar med och hur de här olika, kanske har 70 olika waypoints som de ska passera under en sträcka och hur de gör för att hitta dit och vad de gör för att kanske lura konkurrenterna och vad som kan gå snett och om de missar en waypoint så är det ju 40 minuters tillägg eller en timmes tillägg liksom. Så det är katastrof. Och han berättade där några gånger när han vann då 2014 den kartläsaren med Nani Roma, tror jag missat nu, och då berättade han det som var avgörande där, vad de hade gjort. Det var någon sån här floatbank, de hade hittat waypoint och som alla andra hade missat liksom. Så de vann sträckan med 39 minuter och de vann rallyt med 2 minuter till slut. Sen berättade han en incident från årets tävling där de tvärtom gjorde bort sig. Nu gjorde nästan alla toppförarna bort sig på samma sätt, men hur de hade kommit. Det var 2 sådana här waypoints som låg ganska nära varandra. De kom fel och kom på nummer 2 före den första liksom, säga. Så trodde alla att de hade missat bara, och så vände de och körde iväg och tog sitt straff liksom. Jag fick en helt annan bild av hur kartläsarna jobbar och vad som är svårt och lätt så att säga. Sen har jag ju fått reda på att i rally-VM, då sitter de ju och liksom specialstuderar sträckorna på kvällen innan. Alltså de har ju filmat sträckorna, så de kan sitta och titta på dem. De typ kör sträckan fast kvällen innan. Och här berättar de att de får ju sin roadbook klockan 5. Och så skickar de hem de här GPS punkter. Så skickar de den till en kille i Europa någonstans. Som då kör Google Earth och skickar tillbaks bilder på sträckan. Då sitter de och studerar då bilderna på sträckan och kan i datorn kan de zooma in liksom, så att, ja, men här borta ligger en gård och kanske vi kan köra runt där, för där ligger en väg till den gården och kanske det är bättre. Och så sitter de och liksom gör om roadbooken då efter vad de har sett på den 3D-kartan. Det kan man tycka är lite fusk, men de har ju inte den med sig i... De gör ju om sin roadbook så att säga, så de har inte riktigt med sig det där. Okej.
Ja, så länge alla kan göra det så är det väl inte...
Nej, fusk. Men man förstår att de som har mest resurser, de har kanske 3 man som sitter och jobbar med det där hemma på kontoret liksom. Det är inte för nybörjarna också. Sen då har de en ganska simpel GPS som arrangören ger dem och som de inte kan ha i bil. Vi har alltid ingen GPS i de här bilarna till exempel, för det är arrangörens ägodel liksom. Det får de bara precis före tävling. Men tydligen är det inte riktigt klart var Dakar 2017 ska gå. Man berättade här att de sitter och väntar nu på besked. Det brukar komma så här års, så här april någon gång. Nu brukar komma en inbjudan till presskonferens lite på mars, och där har de inte fått den. Och i april så brukar man berätta att till de här länderna ska det gå. Det var ju tydligen något problem med något land, om det var Peru förra året. Så det kanske är så att de försöker att få med Peru igen eller något. Men
Det får vi se.
Men sen kör ju då Minis kör ju en liten sån här långloppsserie med flera. De är ju mycket i Dubai, Qatar och kör. Så det finns ju så här en liten serie också. Men sen så intervjuade jag ju Mikko Hirvonen, som körde i Dakar och kom 4. Han värvades ju till Mini här för ett år sedan.
Jag såg till och med någon bild med någon bordsplacering där era namn
stod. Ja, jag fick sitta bredvid honom på middagen här på kvällen. Och där gjorde jag själva intervjun. Så det var trevligt att språka med honom. Han är ju 35 år och har ganska många år kvar i toppen egentligen. Men han hade ledsnat lite på rally-VM. Det var väldigt mycket resor och det var väldigt mycket tid borta från familjen. Han hade 2 söner som han gärna ville se växa upp, som han sa. Det här passar någon bättre än dem. Han kör det var 3 tävlingar och det är inte så mycket tester och sådär, så att han kan vara hemma mycket mer. Han gillar ju att renovera gamla bilar. Det finns ju några YouTube-klipp när han åker runt med någon amerikanare, någon V8. Så det är hans stora hobby. Och han gillar att meka med dem själv också, så att han vill ligga i garaget och meka och vara med sina barn. Så det lät mysigt. Jag frågade, för det var ju några andra vid bordet såklart, det var inte bara jag, han och jag, men då, några drog ju upp massa så här YouTube-klipp när han kraschar eller undviker krascher. Det är ju vanligt rallyfilmer på YouTube. Så frågade jag honom om han, brukar du kolla det själv på YouTube så här, om du brukar du liksom titta på gamla filmer och så. Nej, det brukar inte göra så. Men mina grabbar brukar göra det, och så brukar de skratta av mig.
Ja,
han var trevlig. Han är ju trevlig. Hirvonen, han är just... Jag vet inte om han fortfarande har rekordet på Collins Crest eller om han blivit av med det. Men han har haft det i alla fall. Det där hoppet i Svenska Rally. Han frågade om han lite saknade rally-VM lite i alla fall. Och så, han skulle kunna vilja köra något... Någon tävling och så. Men inte en hel serie. Det skulle jag inte orka med. Jag frågade om han tittade på tv också. Så här, följde någon motorsport. Och då sa han, nej, men rallycross och MotoGP, det skulle han kunna kolla på. Så. Jag gillar motorcyklarna.
Som jag.
Sen bodde han, jag frågade också, eftersom han bor i Jyväskylä eller däromkring, så frågade jag hur det går för Tommy Mäkinen som bygger Toyotas nya rallybilar. Om man har sett något, så där, om de var ute och kört och sådär. Och då sa han att han bodde bara 2 kilometer ifrån Mäkinen, men han hade inte sett några bilar ute och köra. Han hörde bara att de jobbade, så, men Han sa att de hade problem med någon leverans av växellådor, tror jag. Så att de har inte testkört det. De skulle ju testköra i mars, var meningen, första gången. Så det var lite allmänt skvallrad där också ikväll.
Det brukar ju bli det på sådana här typer av resor.
Det var många krav för att få köra på att man hade racinglicens. Så det var någon från Tyskland där, någon engelsman, några från Tjeckien, Polen, Ryssland och ett gäng, 5 personer tror jag. Men det var bara jag från Sverige. Så det var kul.
Roligt.
Det ska komma, de filmade ju allt, så det, ombord kameror och allting sådär. Så det kommer att dyka upp bilder på vår sajt när jag är skräckslagen och sådär, medåkning. Kanske när kartläsaren är skräckslagen när jag kör. Vi får se.
De ser fram emot de klippen.
Ja, du hade varit ute och busat också, jag sett på vår Facebook-sida.
Alltså jag har varit och busat på flera sätt medan du har varit uppe och busat i snön. Ska jag börja med att jag faktiskt var på Falkenberg här tidigare i veckan?
Ja, med massa,
där kan vi börja.
Massa syskonbilar till den här minien.
Ja, BMW har ju, eller de är inte ensam om det, men det är många biltillverkare ser till att de har någon slags sån här utbildningar för sina kunder. Alltså om man köper en snabb BMW så kan man få boka in sig på någon kurs och lära sig att hantera den här BMW också. Och jag var med på en sån här utbildning på Falkenberg. Och det var faktiskt jätteroligt. Och det var en rallychaufför som jag vet att du har träffat förut, Nalle. Vad heter han nu igen?
Björn Nalle Johansson.
Just det. Jag var där och visade lite grann och lärde oss att hantera bilarna lite bättre. Och det blev en sån här klockren vårdag med perfekt temperatur och fina bilar och massor av tid på banan. Och jag började faktiskt med att köra nya BMW M2, en bil som jag inte har kört förut. Jag har inte ens sett den tidigare, men en sån här bil som jag har gått och längtat efter att någon gång få köra. Det är alltså en liten, ganska rå, riktig M-bil med en bra bit över 300 hästar och sådär. Det var fantastiskt roligt.
Den borde vara ganska lagom stor, liksom, att den inte M5 klump direkt, utan den borde vara ganska smidig och trevlig att köra.
Jättesmidig och kort hjulbas, vi kan göra en kvickstyrd sådär. Det var ganska roligt att jämföra med M3 och M4 som också var på plats och som jag också körde. Den där bilen har jag skrivit om massa gånger och det är liksom en av mina favoritbilar är BMW M3. Och nu fick jag liksom jämföra den och då kändes plötsligt M3 jättestor. Men också betydligt lättare att hantera, för den var ganska stingslig, den lilla M2an på banan.
Jag körde ju M4 cabriolet, vilket ju var bortkastat.
Bortkastat? Ja, framförallt du som
har pratat cabbar. Ja, varför ska man ha en M4 cabriolet? Liksom?
De säljer jättemånga av de här.
Var det kunder som var där? Nej, var det bara journalister?
Nej, nu var det ju journalister och som var där för att vi skulle få titta på hur det här funkar. Jag hade hoppats på att det skulle vara lite kunder där så att jag skulle kunna prata lite grann med sådär, så kallade vanliga människor om det här, men nej, inte den här gången. Däremot så var Victor Bouvain där. Och han, alltså en du vet ju vem det är, BMW-förare som nu ska köra GT3. Vad heter bilen? Det är 6-serie.
Ja, men jag börjar tänka efter vad serien heter. Det finns ju många sådana serier som... För han ska inte köra Audi AC GT Master. Så. Där Edvard Sandström och Mikael Olin kör. Jag tror inte att det är den serien. Och den är Felix Rosenqvist som hoppar in i serien här. Några dagar efter att vi spelar in. Men det är någon annan serie vad han kör. Men vad hade den där bilen eller?
Nej, han hade ju inte det. Jag hade ju verkligen hoppats på att han skulle ha med den. Men han hade med sig en väldigt, väldigt trevlig attityd. Och delade med sig av sådär lite körtips och berättade lite grann om vad han håller på med och sådär.
Han är ganska ung, va? Är han 19? Det,
ja, han fyller med 20 nu, typ. I dagarna, när som helst här. Och Det är liksom, det här är en av de där talangerna vi var inne och touchade på. Det finns många racingtalanger. Det här är en av de hetaste på riktigt. Så det är ganska kul.
Han har ju smygit lite under radarn, men har jättefina framgångar i just den här typen av bilar.
Ja, alltså i många typer av bilar. Först började han ju köra karting från mellan 2007 och 2010. Och han har varit Sverigejätte i någon klass och vunnit Rotax Cup, eller vad heter den? Rotax Challenge och sånt där. Sen har han gjort bra resultat i Formula Renault, och han gjorde fina resultat i när han körde Sirocco Junior Cup heter det, va? Så han har kört 24 timmar på Nürburgring och grejer med också med BMW. Han blev uttagen till BMW Motorsport i det här juniorprogrammet som en av fyra förare i världen.
Och det är en jättegrej. Och målsättningen var
det är jätte. Ja, precis. Nej, men alltså bli uttagen till det där, då säger ju BMW som är en av världens största biltillverkare att liksom, vi vill knyta dig till oss, för vi vill se dig växa och vi vill ha dig nära när du gör det liksom. Och det är ju jättekul. Och nu ska han köra den här M6 GT3 tillsammans med Tom Blomqvist.
Ja, de kör tillsammans. Och
Tom Blomqvist, de kommer dela bil här under några race. Och Tom Blomqvist är ju redan DTM-förare.
Han vann en tävling förra året.
Han
vann ett race förra året. Men okej, det är som de byter mitt i loppet. Så.
Ja, precis. Massa olika, han förklarade för mig, det var massa olika tävlingar och så var det 24 timmar på Nordslingan och så, det var hur mycket som helst. Men att få göra det just med Tom Blomqvist tror jag är ganska, ganska värdefullt, för att jag tror att det är ganska många som tittar på vad som händer i den här bilen. Och som han själv säger då, vilket på vägen, att om det skulle visas att jag är snabbare än Tom Blomqvist och vi har samma förutsättningar i samma bil, så kanske de tittar lite extra på mig.
Ja, det är roligt. Alla racerförare tycker att de är övertygade om att de är snabbast i världen. Så det där svaret får man av alla.
Ja, men det är så att säga deras jobb också, att tycka att de är snabbast i världen.
Det är som boxare tycker. En boxare kan ju inte tänka att det här blir nog en jämn match. Jag kanske får stryk idag. Utan de måste gå upp med ett jäkla självförtroende. Tänka att jag kommer att sluta någon. Det är lite samma touch i en racerbil.
Men det kändes som att Wenger, han har rätt inställning, rätt attityd. Ja, var roligt att prata med honom. Men du, jag har ju faktiskt varit och kört ännu roligare bilar, kan man säga det? Ännu roligare bilar än BMW M2 och BMW M3 och BMW M4.
Om man med roligare menar fler hästkrafter så stämmer det.
Ja, man kan äta. Fler hästkrafter är ju roligare. Det är ju så. Nej, men jag håller på och försöker att jämföra två stycken värstingbilar med varandra. Det är Porsche 911 Turbo S och Audi R8. Och det här är ett ganska tufft jobb. Jag satt och pratade med kollega Alexander Olvan idag om så här, vilken bil är bäst av de här två? Vilken bil man ha av de här två? För om man tittar på pappret så är de rätt lika när det gäller prestanda och pris och vikt och hästkrafter och sådär. Men det är ganska olika karaktärer på bilarna. Du körde ju R8.
Ja, först jag tänker tillbaka. Det var på en resebana i norra Portugal, om jag minns rätt nu. Och tillsammans med en av deras fabriksförare. Vi hade en sån medåkningsdag där också. Och det gick ju undan, kan man säga. Jag kommer ihåg att den var rätt svår att köra fort med på banan. Faktiskt. Men den är ju... Jag tror jag skrev det, va? Den är väldigt snäll och elak. Så man kan ju få den som en vardagsbil. Och man kan få den till en riktigt tuff sportbil också. Med några knapptryckningar. Och den har ju fortfarande en speciell design. Den har ju funnits några år, men ändå står sig bra liksom designmässigt.
När nya generationen kom så fick den ju mycket kantigare, hårdare, elakare design, kan man säga. Jag gillar den, och när jag kör runt de här två bilarna, alltså, Audi R8 med en B10 i och Porsche 911 Turbo S, då är det väldigt många mer som tittar till på Audin. För den sticker ut mer mer i trafiken eller mer på en parkeringsplats. Sådär. Men jag tycker nog att den här Porschen ser lite elegantare ut. Den skriker inte lika mycket som Audin gör att sådär, titta på mig.
Nej, det är precis så är det. Sen, Audin är ju lite innovativ. De har ju provat lite nya grepp när de byggde chassit och karossen på den. Hur de ska göra de här olika aluminium- och kolfiberdetaljerna och hur de ska sätta ihop dem. Den är faktiskt...
Det är en fruktansvärt bra bil. Alltså det som imponerar med båda de här bilarna, det är ju hur de styr in i kurvorna, alltså greppet i framvagnen. Hur man kan få till det på en standardbil. Det är ändå ganska mjuka bilar om man jämför med en racerbil. Men ändå vilket självförtroende man får när man ska svänga in med bilen. Det är jättehäftigt.
Men det är ju en del av hemligheten låg i hur de har jobbat mycket med kolfiber och extra hållfast stål och hur de har liksom lyckats göra större delar liksom, satt ihop större delar till hela bilen istället för att bulta ihop små delar liksom. Och de har fått den mycket styvare och lättare, och så kan de jobba ner vikten på var de sätter motorn och hur de monterar den och hur de gör de här infästningarna liksom, spelar också stor roll. Så jag vet att jag var på gränsen att rösta på den i årets bil bara för att den är så pass innovativ. Jag har inte samma kunskap om Porsche där, om den är mycket som de har fört över till den. Den är ju lite nyare, va?
Alltså det är inte så himla mycket. Alltså den nya 911 som kom här för inte så länge sedan, det är ju att de har faceliftat. Ja. Alltså 991 är faceliftad. Och så har de faceliftat den här Turbo S:en också och gett den lite mer hästar. Finjusterat ett antal designer i chassit också. Sådär.
Men den kanske inte är så ny. Den är inte lika ny själva uppbyggnaden.
Nej, det är den inte. Det är den inte. Det känns som att nästa gång vi får se en ny 911 så kommer det vara en väldigt ny bil. Så känns det. Men sen så, när jag hoppade mellan de här bilarna flera gånger bara så att försöka jämföra hur känns det att sitta med de olika bilarna idag. Då körde den ena en mil, körde den andra en mil, körde den första en mil och sådär. Men alltså det är någon speciell känsla i den här Porschen. Alltså någon kvalitetskänsla som inte riktigt finns där i Audin. Trots att båda bilarna kostar ungefär lika mycket och sådär. Men det är någon speciell grej som Porsche har fått till som inte finns någon annanstans. Det höll Alexander med mig om också. Han hoppade. Han sa att jag skulle ta Porschen direkt. Jag är väl inte lika säker på vilken jag skulle välja om jag nu skulle råka ha 2 miljoner över på kontot. För de kostar alltså nästan 2 miljoner kronor styck. Men det är någon speciell känsla där i Porschen som jag gillar mer än i Audin. Å andra sidan så har Audin ett ljud som Porschen helt
saknar. Ja, precis. Den är lite busigare så. Den är liksom lite...
Ja, men alltså, det låter som en susning när 911 Turbo S åker förbi sådär. Det är klart, nu överdriver. Det är klart att den låter tufft. Men den låter inte så fantastiskt tufft som man hoppas och nästan skulle kunna förvänta sig av den. Det gör ju Audin. Det låter som en lite äldre Formel 1-bil med VTA. Skittufft. Men sen är Porsche å andra sidan då några tiondelar snabbare till 100. Den ska få 0-100 på 2,9 sekunder.
Har den någon launch control form?
Ja, launch control finns ju. Och det är en makalös upplevelse. Det känns ju verkligen som att innan mätet flyttar sig lite bakåt när man gör en launch control. Det går fruktansvärt fort.
Det är som att köra en Nissan Leaf någonting.
Kör en vad?
Nissan Leaf elbil.
Ja, ungefär. Du försvann lite, så jag missade säkert det roliga skämtet.
Men du, de här bilarna ska man ju inte välja på. Man ska ju köpa båda.
Ja, jag tror det. Alltså jag kommer fram till en egen konklusion här. Att jag körde en 911 Turbo S på en racerbana. Och då körde jag samtidigt men direkt efter så körde jag en Carrera 4S. Alltså en bil som kostar 900 000 mindre nästan. och har 100, vad kan det vara, 160 hästar mindre. Men det slog mig att jag hade ungefär lika roligt i båda bilarna. Så att jag kan ju tänka så här att man kanske ska spara den här 900 000 kronorna och sen så köpa Carrera 4S istället. Och göra något, och så köpa något.
En begagnad R8.
Ja, kanske så. Jag vet inte. Eller sätta in på banken och spara till bensin eller något.
Ja, då får du spara till den här Dakar-bilen som jag körde. Den säljs ju om man vill. Om man vill satsa på att köra Dakar så kan man köpa den för 1 miljon, fast euro.
Ja, det är dyrt.
Tillkommer lite andra kostnader också för service och skötsel och sånt.
Racing team är dyrt.
Ja.
Ja,
ja. Innan jag åkte hit upp till norra Finland så var jag ju i södra Europa. Han sov hemma faktiskt en natt, man, och så började jag veckan i Paris.
Märkte din familj att du var hemma?
Ja, jag hann faktiskt gå ut med hunden där på morgonen och sätta på en tvättmaskin på kvällen och sen stack jag igen.
Så hunden märkte att du var hemma? Ja, det är trevligt.
Där fick vi... Paris var så där. Hemligt så att vi kan få säga vad vi gjorde där. Men det var så att vi tittade på deras nya iCockpit. iCockpit har ju funnits i 208, 308 och någon mer, var 2008. Det är deras namn på sin instrumentering och datorn i bilen typ. Men nu så kommer det en ny, helt annorlunda iCockpit. Och första bil ut är nya 3008. Som ska visas i Paris i höst. Och 3008 fick vi också gå in i. Nu får jag väl inte heller säga, men nu säger jag det ändå. Det är alltså deras Nissan Qashqai-utmanare, kan man säga. Den med en helt ny design och ser mycket mer SUV-lik än tidigare. Det är ju så att de här crossover-MPV-erna har ju får bli mer SUV-lika i sin design. Jag tyckte faktiskt att den var rätt fin. De har helt gått ifrån det här bulliga som man ser att 308 var första steget mot en renare design med renare linjer och så. Lite mer tyskt om man säger så. Och det kommer ju den här att följa den trenden.
Ja, det är ju bra. Den förra var ju inte speciellt.
Nej, den ser lite märklig ut. Eller väldigt konstigt. Sen fick vi också se 5008 och den dröjer till Genève 2017. Den fick vi inte gå in i. Det var några som sprang fram och öppnade dörrar och baklucka och då var de snabbt framme där och stängde allt upp igen. Men den såg väldigt speciell ut. Alltså, det var verkligen något så här mitt emellan SUV och MPV. Ett helt rakt tak, väldigt stor. Den är ju sjusitsig, eller kan bli sjusitsig om man får in två nödstolar längst bak då. Men det var ganska likt 3008 då, nya 3008 fram, men liksom man tänker sig liksom en mycket rakare än XC90 till exempel. Rakt tak och lite längre liksom. Längre kropp och mindre motorhuv.
Är inte det lite Renault Espace?
Ja, precis. Precis. Det blir en Espace-utmanare. Men, ja, den kändes längre än Espace. Men,
längre? Espace är ju hur långt som helst.
Ja, det kanske är där någonstans. Man luras lite av formen. De hade ju inga mått. De hade ju bara så här, den ser så mycket procent. Och så. Alltså, det var inte så mycket detaljer. Man fick mest bara titta på den och sen gå ut igen. Nej, men det är som du säger. Espace är ju också lite rak i taket, men den här det var rätt fräck den här också. Det blir lite annat när den är så rak, i såna raka linjer och så stor bil. Men
det blir spännande.
De har mycket på gång, Peugeot. Och den här fick jag reda på här också. Det viskas ju lite om Peugeot i Mini-Dakar-gäng här, eftersom Peugeot är deras främsta utmaning. De vann ju, Peter Hansen vann ju Dakar och de är tydligen klart snabbare än minibilarna just nu. Så de försöker då se om de inte kan ändra reglerna lite grann. Men den nya Dakarbilen ska baseras på nya 3008. Den ser lite stor ut för det kan jag tycka, men å andra sidan det är ju bara marknadsföring. Det har inte så mycket med den faktiska bilen att göra liksom.
Nej, det är ju så. Det är så. Men alltså den här nya 5008 då, bygger den på någon ny plattform eller är det en befintlig?
Ja, det där var väl så att det var samma plattform. Om jag minns rätt nu så var det samma plattform som 3008. Men man kan förlänga det lite. Eller mycket då.
Men då är det samma plattform som 308, den här PSA-plattformen som heter något spännande.
Det var mycket plattformsprat där, men lite hemligt också för att de delar ju plattform med Opel, eller delar, men de ska göra bilar tillsammans med Opel, kan man säga, PSA-gruppen. Och då var det väldigt hysch-hysch om vilka modeller som det ska bli av det här samarbetet, som jag kom fram till lite grann att det är något, det blir en Citroën på typ samma bil som Opel Meriva, nya Opel Meriva, men det blir ingen person på den bilen. Och sen har man ju DS med i bilden också, så att de vill inte säga, de har inte bestämt sin strategi om hur mycket öppna de ska vara med vilka bilar som är syskonbilar. Men det finns ju ett samarbete mellan Opel och PSA-gruppen. Det viskades lite också om bland journalisterna som var där om att de skulle kanske starta ett Dacia-liknande märke. Och det skulle i så fall vara Silke som skulle återuppstå med i den här konstellationen med DS, Citroën och Peugeot. Men det var mest rykten.
Silke?
De har ju också, kinesiska Dongfeng som är med och pillar lite. Så att, det kommer ju finnas Dongfeng-bilar som är på samma plattform som både Citroën, Peugeot, DS och kanske till och med Opel. Så fick jag Peugeot-chefen där frågan om varför Dongfeng blandar sig i Nevs som de har gjort. De har gjort någon beställning där, men det kunde jag inte riktigt svara på. De ska ju också hoppa på laddhybrid och elbilsspåret såklart. Jag hade också jag kommer att skriva om det här på lördag. Jag hade en diskussion om det är allt fler som pratar om ett dieselförbud. Borgmästaren i Paris har ju varit och vevat flera gånger om att förbjuda gamla dieselbilar. Jag vet att i Tyskland så togs beslut nu på eller man öppnade dörren för oss, för att man ska kunna bestämma på lokal nivå om man ska ta ett förbud mot äldre dieselbilar. Men personligen tycker inte det är så. Jag menar på att det enda som händer då om man gör det är att man öppnar dörren för stora laddhybrider från Asien och USA. Och då får man inte ner utsläppen, man får bara ner utsläppen i teorin. Alltså folk köper en laddhybrid men den laddas inte, utan den körs på bensin och diesel i alla fall. Och då får man inte ner den faktiska utsläppsnivån. Så det där kommer nog att diskuteras framöver. Vi har ju skrivit artiklar här om att den här Real Drive Emission mätningarna kommer igång, så kommer laddbrydarna för mycket stryk i de nya utsläppssiffrorna. Det kanske blir en liten knäck för laddhybrider här framöver.
Ja, det där får vi ligga på ordentligt och kika på. Nu, vi sitter och pratar om laddhybrider här. Och då ser jag på min strömmätare att jag har exakt 2% kvar på batteriet.
I datorn eller i
den här inspelningsvarianten.
Ja.
Så att jag får nog helt enkelt snart lämna det här.
Vi får lämna här. Jag ska ge mig iväg på en ny tillställning. Vi ska ut till någon hydda som det heter. På
på att träffa det här teamet igen. Sen blir det några nya frågor om olika tekniska detaljer. Den här bilen.
Spännande, spännande. Är det Stockholm imorgon eller?
Det är Stockholm imorgon bitti, ska landa på Notta på Arlanda. Hoppas att det inte är några nya terrorister som är där och stökar, utan det kommer ut. Okej. Okay. Och nästa vecka har vi, ska vi jag köra Jaguar F-Pace.
Ja, vad spännande.
Vi återkommer då med en rapport från Montenegro dit vi ska köra.
Och jag kan återkomma med en rapport från Berlin där jag ska köra nya Volkswagen Tiguan.
Just det. Det står inte i vårt schema, men jag måste titta in det i vårt lilla...
Det står i vårt schema. Jag kanske har lagt in det fel. Vem vet?
Ja.
Jag tänkte köra den.
Det är bra.
Du,
det är vi. Tack och hej.
Tack, hej.
Bilar tappar hästkrafter. Tappa inte dina. Nu finns ett nytt premiumdrivmedel på Statoil. Miles Plus. Miles Plus renar motorn och ger din bil mer kraft och acceleration. Läs mer på Statoil.se. Tanka Miles Plus på din närmaste Statoil-station. Välkommen!
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.